morgon, det här är Radio Nacka 99,9. Jag heter Lasse Lundberg, finns här varje vardagmorgon mellan 7 och 8. Nu är klockan en minut över 7. Det är omfördröjningen som jag tror. 0,9 grader, vi har en underbar sol som lyser in här och ska vi se om det kommer att förbli så resten av dagen. Så småningom. Ja, ute i stora världen så ser det ut att vara en ljusning på Cypernfrågan. Det ska nu bli folkomröstning där och FN har lämnat ett förslag. Inte så roligt i Irak där en del dödade soldater lemlästades och skymfades. USAs säkerhetsrådgivare Condoleezza Rice hade ett tal berätt den 11 september där hon utmålade faran för terrorismen, men det talet blev aldrig hållet. Och så ska jag berätta om Gmail. Det är någonting nytt som kommer efter e-mail. Och en kvinna i södra Stockholm är nu åtalad för att pyssla med pyramidspel och kedjebrev. Så det kan vara allvarliga saker. Två män hittade döda i handen utanför Stockholm och polisen kollar. Och så en ting märkligt med Företagarförbundet. Man har haft ett telemarketingföretag som har hjälpt till att skaffa nya medlemmar, men det verkar som att telemarketingföretaget har fått ganska stora delar av vinsten här till. God morgon, det här är Radio Nacka, ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Så ska jag förstås kolla vidare i boken av Lars Westman, Exet och Saltsjöbaden. 6:04, god morgon. Som jag berättade tidigare så har ju nedskärningarna i folkhemmet börjat och pågår, och det här har lett till att många av de politiker som måste hålla yxan lokalt har utsatts för hot, stenkastning och mordhot och det ena med andra. Det är synd att de som tvingas sitta i just de positionerna får skulden. Det här är ett mycket större problem. Men nu ska Svenska kommunförbundet granska hur allvarlig situationen är. Detta på uppdrag av regeringen. Och Göteborg har politiker utsatts för stenkastning. Och ja, det här är ett problem som bara kommer fortsätta naturligtvis. Något annat som kommer fortsätta. Ja, den intressanta nyheten här vi har direkt ifrån teleprintrarna på nyhetsfaxen är det här med Gmail. Och det är nämligen någonting speciellt som jag började leta efter här i morse, som jag letat och letat efter på nyhetsmedia, och jag vet inte om jag nu har hittat det äntligen. Jag tänkte nämligen kolla så här, att vad är det som kommer vara dagens aprilskämt? Det är nämligen 1 april idag. Och jag tror det här med Gmail är ett av dem. Det är alltså så här att det är en nyhetsstory som berättar om att har ni varit med om det här att man liksom samlar på sig så mycket e-post, man vill inte radera. Dels kommer det så väldigt mycket sådana här junk mail som gör att e-postlådan blir full, men det är kanske gammal konversation med kompisar och sådär som man inte direkt vill radera. Tänkte, kan man väl ha kvar och sådär. Så ligger e-postlådan där och blir större och större och större och större, och så får man varningar att din e-postlåda är snart full och sådär. Och då har det kommit en ny idé här att Jag kanske ska slå upp den här nyhetsstoren och berätta. Det var ganska roligt. Det har kommit en ny idé som heter Gmail. Som ska lösa det här problemet. Och det är helt enkelt så att har man en e-postlåda som är bara... Den är bara så här enormt mycket större helt enkelt. Det är liksom hela idén. Vänta, ska vi gå in och kolla. Det var ganska roligt egentligen. Men vänta här nu. Jaha, här har vi en människa. Jaha, okej. Jag gick nämligen ut på en sån här internetdebattsida och frågade, är det här ett aprilskämt, frågade jag om den här nyheten då, för en ganska intressant. Ska se när jag gick ut egentligen. Det var väl en... Jag postade ett meddelande klockan då 6.49, 11 minuter i 7 och undrade, är det här ett aprilskämt? Och så fick jag ett svar då 6.54, 5 minuter senare. Där en man från USA, Sweden, New York, svarar mig att nej, knappast, det här är inget aprilskämt. Därför att han skriver att 1 april här i USA är fortfarande 5 minuter kvar. Kommer. Och det stämmer faktiskt, det har precis blivit 1 april i USA, bara 7 minuter sedan. Så att han menar att det kan inte vara ett aprilskämt. Det är ganska lustigt. Jag ska se var det där kommer ifrån. Jag menar, Kanada fick ju 1 april lite tidigare här. Och det kan ju också vara från England. Press release Wednesday March 31st. Aha. Så här, jag ska börja först berätta vad det står här. Google gets the message. Google, den här, ni vet, sökarsidan på internet. Launches Gmail. Gmail alltså. G som är Gustav. Gmail. User complain about existing services leads to Google to create search-based webmail. Search is number 2 online activity. Email is number 1. Heck yeah, says Google founder. Så idén är att när man har in i helsike mycket e-mail på sin egen e-mail-server, så ska man då kunna söka med Google i sin egen e-mail. Det är det som är idén, för det är så mycket. Så mycket e-mail som man måste... Man kan inte hitta mer, man måste söka sig fram genom att sätta ett sökord. Det är ganska kul. Men det är faktiskt påstämplat 31 mars det här. Mountain View, California. Amidst rampant media speculation, Google Incorporated today announced it is testing a preview release of Gmail, a free search-based webmail service with a storage capacity of up to 8 million bits of information, the equivalent of 500,000 pages of email per user. Så 8 biljoner bits per user, och det ska vara gratis. Är det fortfarande 1 april, ja? The inspiration for Gmail came from a Google user complaining about the poor quality of existing email services, recalled Larry Page, Google co-founder and president products. She quetched about spending all her time filing messages and trying to find them, Page said. And when she's not doing that, she has to delete email like crazy to stay on the obligatory 4 megabyte limit. So she asked, can you people fix this? The idea that there could be a better way to handle email caught the attention of a Google engineer who thought it might be a good 20% time project. Google requires engineers to spend a day a week on projects that interest them, unrelated to their day's job. Millions of M&Ms later, Gmail was born. M&Ms, det är alltså USA:s svar på non-stop, de här godiset. If a Google user has a problem with email, well, so do we, says Google founder and president of technology, Sergey Brin. And while developing Gmail was a bit more complicated than we anticipated, we're pleased to be able to offer it to the user who asked for it. Ja, jag orkar inte läsa mer, men... Så det här trodde jag var ett aprilskämt, men det är poststämplat 31 mars, och som den här mannen ifrån USA så riktigt påpekade, så hade det inte blivit 1 april än när det där meddelandet kom ut. Tål att tänka efter. Men det är fördelen med 1 april då, som jag nämnde igår, att det är den enda dagen på året. Det är den enda dagen på året som jag inte behöver be om ursäkt för mitt radioprogram. Nu drog jag upp rullgardinen och jäklar vad mycket sol. 2,4 grader bara lyser rakt in i ögonen här. Är det meningen? Det är ganska trevligt, men lite mycket. Och jag vet inte vad det kommer att bli för väder under dagen här. Vädret ser inte ut att vara en aprilskämt. Det verkar vara, det är blå himmel och lite enstaka, nästan enstaka sådana här moln som är det här tunna bara som penseldrag. Det ser nästan ut som att flygplan har flugit och så har den här gamla strålen som ligger kvar då liksom segat ut sig lite grann. Annars så är det bara blått och sol. Och de lovar här att det ska bli, ja, övervägande klart hela dagen idag. Det kommer gå upp till 3 grader bara. Jag har ju, det måste bli mer än så. Jag har en plusgrad redan här i Nacka. Men enligt väderrapporten så kommer det hålla sig bara uppåt 3 grader, inte mer. Ja, det ser man. Men däremot uppehållsväder och mest klart väder. Vinden 3 meter per sekund. Sydväst vrider mot väst under eftermiddagen och stannar där men går ner i styrka då 2 meter per sekund i kväll och någon meter per sekund i natt. Sådär. Så att soligt men kallt skulle man kunna säga då. Då är det verkligen perfekt att köra bil alltså. Man har stor V8, de får bra kylning då. Nu ska vi se vad klockan är här. Jag har 1 minut för dröjning. Då är väl klockan 13 minuter över 7 på morgonen och vi har någon enstaka plusgrader. Det kommer inte bli så mycket mer än 3 plusgrader. Men en underbart solig dag. Så god morgon till Radio Nacka. Morse upp 6.15 sommartid och kommer gå ner 19.29 precis innan rapport. Sommartid, men det är naturligtvis en timme tidigare egentligen då. Eller hur blir det nu? Jo, så blir det, ja, just det. Ja, det där är så krångligt, jag kan inte gå in på det, det är för tidigt. Framförallt inte på 1 april, då är det farligt att gå in på det här. Det enda om på året, jag har inte behövt be om ursäkt för mitt program, det är så härligt. Man kan som vanligt ringa hit på 08-716-4417, 08-716-4417. hittat ett aprilskämt här. Det är Expressen som har en bild och där det står Britney Spears sex chock på scen. Det måste vara ett skämt, men hon kan inte chocka dem igen nu. Vad ska du? Ska hon visa upp röntgenbilderna? Nej, jag vet inte riktigt vad det kan. Rubrik här hos Expressen är ju vilt slagsmål hos regeringen, och de menar då svenska regeringen. Och det är helt enkelt så här att det var två lokalvårdare som tydligen hade handgemäng mellan sig. Ja, det var ju igår den här nyheten kom, men det är en ganska bra illustration på det här med den Aftonblads journalistik som jag pratat om, där man tar ut någon liten detalj och liksom blåser upp till någon story som egentligen inte fanns. Vilt slagsmål hos regeringen står bevisligen på Expressens sida, men det var alltså två städer som hade att bråka med varann, och de jobbade på regeringskansliet. Men det var det faktiskt inte Aftonbladet som gjorde den här grodan igår, utan det var Expressen. Och jag har ju kritiserat den här formen av journalistik ganska mycket här, och en av idéerna med programmet är att försöka ge lite bakgrund och lite helhetsbild till nyheterna som kommer under dagen. Fast jag själv fallit i den här fällan. Jag berättade för några dagar sedan om färdskrivare som vissa bilföretag sätter in i bilarna, så att det kollas då hur man kör, hastighet och broms och styrning, kanske vilka lampor man har på sådana här. Och sen efter stora olyckor så brukar bilföretagen resa ut och ta hand om den här färdskrivaren. Och det berättade jag, och det kan jag då tyckas vara ett intrång i den personliga integriteten för det första. Och jag frågade också, hur blir det då om det är en sån här rättegång där det är frågan om vållande till annans död och sånt här, där åklagare eller försvarare kanske vill ha tag i den här färdskrivaren? Får de begära ut den från bilföretagen då, eller hur är det med det? För jag har aldrig hört talas om att bilföretagen lämnar ut det. Och det här är faktiskt en känslig fråga i USA, där man har fjärde amendment som gör att myndigheter inte utan vidare kan ge sig in i folks hem och begära ut saker, och inte i deras bilar heller. Det är skyddat. Precis som i Sverige så krävs det husundersökning utförd domare innan polisen kan gå in och så vidare. Men jag har inte fått någon svar på det här. Och det är alltså inget aprilskämt det här, utan det finns faktiskt färdskrivare i vissa bilar, och jag vet inte om de uppgifterna kan tvingas ut. Men vad jag inte berättade när jag berättade den här saken förra gången, för jag glömde bort det var det att det finns ju en... För jag berättade bara ena sidan av saken, precis som ett Aftonblad skulle ha gjort. Att hej, vad hemskt att titta om vad som händer i våra bilar. Men det finns en annan sida av saken självklart, och det är det att bilföretagen gör det här för att kunna förbättra bilarna. Framförallt Volvo har ju haft ett program i många år där man åker ut och kollar på olycksplatser, för man vill reda på vad var det som gick fel, och då vill man reda på vad man kan göra. Dels tekniskt för att förbättra de tekniska prylarna så att de inte ska mankera. Sen när man ska placera rattar och spakar, allt vad nu kan vara uppgift, så att den som kör har minst risk att göra fel. Och med allt det här så kan jag naturligtvis en färdskrivare väldigt bra, så man får reda på hur hände olyckan och varför och sådär. Och så det är i alla fall en liten vidgning av saken. Ja, det är tidigt på morgonen nu, alltså det är 7:22, och om en stund så ska vi gå vidare i boken om konstnärernas Alsjöbaden. Och som jag berättar lite snabbt, så ska jag sen gå in på nästa bok som kommer att bli om Stockholms historia. Och det är lite mer formellt hållen bok som inte är lika personlig som Lars Westmans bok om Alsjöbaden. Men ändå, det är en väldigt intressant bok om Stockholms historia vi ska gå in på vidare.
Ja.
Apropå bilar så står jag, ser jag i Expressen här också från igår att bildoktorn Bosse, att hans tips kan då ibland vara skadliga för bilarna. Det står någonting om att hälla kanel i bilen. Jag vet inte. Potatismjöl på fläktremmen. Ja. Ja, är det här ett aprilskämt? Nej, jag ska se vilken dag kom det ut. Står det vilken dag? Ja, jag vet inte. Det är så sällan jag är inne på de här. Jag måste erkänna kvällstidningar för att ha så liten respekt för dem. Så att jag är inte hemma i liksom hur det brukar se ut. Men vi tittar på Aftonbladet också och se om de har några aprilskämt idag. Person hade haft kanel i kylaren, något som ledde till att den svällde igen och täpptes igen. När bilen rullade in på verkstaden luktade det nybakt, säger Peter Karlsson på verkstaden i Odensala utanför Märsta. Ja, det här är ju ur Expressen-storyn om att Bosse bildoktorn och hans tips kan förstöra din bil. En annan grej man inte ska ta efter är att ha potatismjöl på fläktremmen. Den hade dragits in i generatorn på en bil och när jag lyfte på huvudet såg det ut som en gästbull i motorn. Ja, oh, jag vet inte riktigt. Det är alltså frågan om det här är ett aprilskämt. Det är från Expressen. Och Bosse försvarar sig med att jag tar medvetet ut svängarna, annars riskerar det bli tandlöst. Man lär sig sina misstag, säger han. Så att jag vet inte om det är dagens aprilskämt på Expressen. Nu har jag gått in på Aftonbladet också eftersom jag försöker leta aprilskämt här och då hittar jag någonting att svenskar har gripits för förberedelse till terrordåd. Sen ska se på vart de på spåren och i Malmö så har man grep gripit 3 svenskar i förrgår kväll. Och misstanken är att de kan ha förberett terroraktioner. Svenska regeringen informerad. Och det skrivs att det var tisdag som AKS, den danska terroriststyrkan, slog till mot svenskarna. Ja, det här tror inte jag att det är aprilskämt, men det är ganska allvarligt om det är så här. Och ja, så Sverige, det har vi pratat om tidigare. Sverige har tyvärr ingen riktig beredskap mot terrorism. Det vill säga på som ut och kollar och försöker hitta saker, men det finns inte en allmän beredskap mot terrorism i det här landet. Och på sätt och vis är det skönt, för att det är liksom fredligt och folk tror att ja, men det där kan inte hända här. Det är så allvarligt. Det där ska vi inte, bara vi inte låtsas om det. Bara liksom inte låtsas om det, så det är inte så farligt. Men det finns en risk att det kan bara hända saker här i Sverige också. Och nu har alltså 3 svenskar gripits. Jag vet inte om det är en ny story här som precis håller på att breaka, som det heter på utrikiska. Vi får se. Det här är Radio Nacka 99,9, klockan är 7.29. Vi har en plusgrad idag och det kommer inte bli så mycket varmare. Bara 3 plusgrader. Men soligt hela dagen idag. Aftonbladet är riktigt jobbigt att läsa, för att allting skriker ut så här. Det är liksom hela tiden, det bara skriker stora. Allting är som utropstecken och det är alltså, uff. Nej, man måste säga Aftonbladet är mitt hatobjekt nummer 1 när det gäller media i Sverige. Usch, vilken usel tidning. Gapig och skriker, och de är verkligen de första. När det händer någon händelse, finns något sammanhang, så tar de ut någon liten sån här detalj bara, försöker göra skandal eller hemskhet av. Och det är klart att Expressen är på samma linje, men inte riktigt lika fruktansvärd. Oj, oj, oj. Nej, ni ska inte leta efter aprilskämt med just där i alla fall. Jag orkar inte. Det är faktiskt svårt när man läser Aftonbladet och du vet vad är som är aprilskämt och inte. För det är, allting verkar vara ett enda gapande. Nu är det värre än någonsin! Det är liksom, oj, oj. Är det då man blir utbränd? Där man liksom har på något sätt sett för mycket och läst för mycket Aftonbladet, där det liksom hela tiden har skrikits i öronen på henne, ögonen på henne. Oj, oj, oj. Ja, god morgon. Det här är Radio Nacka 99,9. Klockan är 7.35. Jag heter Lasse och finns här varje morgon mellan 7 och 8. Och berätta lite vad klockan är. Och det är bara det en bedrift med tanke på att det är en minuts fördröjning. Jag vet liksom inte hur mycket fördröjning det är man landar i. Det jag säger vad klockan är och kommer ut på lufta. Och man kan även höra den här sändningen på kablan, nämligen på internet på radiolars.com om man vill. Och det låter för tillfället lite bättre än det gör eter. Men solen lyser i alla fall och kommer lysa hela dagen. Vi kommer få en 3 plusgrader idag under dagen. Torsdagen den 1 april, så var försiktig. Jag har varit ute och letat på internet efter aprilskämt och det är väl... jag tror den bästa kandidaten just nu är nog i alla fall Expressen som har någonting om Bosse Bildoktorn. Att han uppmanar folk att hälla kanel i kylan och då sväller den igen och så luktar det nybakt i hela verkstaden sen. Och däremot en sak jag trodde var ett aprilskämt, nämligen att Google, den här sökmaskinen, ska börja med någonting som heter Gmail istället för e-mail, där ni vet hur det är när det blir så här mycket meddelanden i e-maillådan. Och då har Google kommit ut med en idé om att man ska ha 8 biljoner bits gratis per e-mailanvändare. Så då minsann, och då har man ju så himla mycket e-mail, så ska man hitta, jo, då ska man ha en sökmotor, nämligen Googles. Så att man har så himla mycket e-mail så att det är svårt att hitta bland dem, och då ska man ha en Google-funktion så att man kan söka sin egna e-mail. Och ja, det trodde jag var ett aprilskämt, men jag gick ut på internet och frågade, det här ett aprilskämt? Och då var den som svarade mig, Sweden New York, signaturen som svarade mig, nej, det är inte första april i Amerika än, för det var det inte när jag gick ut, men i alla fall inte på östkusten. Och det här var poststämplat 31, och det var dessutom från Kalifornien som har... då hade minst 3 timmar kvar till midnatt. Och så inte ens om det kommer från Kanada eller England skulle kunna vara ett aprilskämt enligt honom. Men jag vet inte, vi får se. Annars är bara att signa upp sig på Google då. Gratis e-mail, 8 biljoner bits. Det blir helt omöjligt att hitta bland sina e-mail. 7.38 klockan, heter Lasse Lundberg. Och det här är Radio Nacka, ansvarig utgivare, Radioföreningen Nacka. Om en stund så ska jag återvända till boken av Lars Westman om Exit och Saltsjöbaden. Thank you. som vanligt ringa hit på 7164417 och klockan är nu 7.42. Och vi har en vacker sol som lyser in, men det kommer inte bli mer än 3 grader varmt idag, säger han. Däremot soligt hela dagen. Och jag berättade ju igår ur boken som jag håller på att läsa här om hur det fanns en hel del av det som växte upp i Saltis på 50-talet och sen 60-talet som fick en chock när de upplevde att det var inte likadant över hela stan. Det var inte samma idyll överallt som i Saltsjöbaden. Och hur en del då försökte dra sig ifrån Saltis och ville ut och bo någon annanstans. Och Lars Westman som har skrivit boken Exit och Saltsjöbaden som vi läser just nu, han berättade hur han var på väg att dra därifrån och tänkte att oj, oj, oj. Och sådär. Så nu ska vi fortsätta i boken. Några av oss flydde. Några blev kvar där ute. Eller återvände. Stig Danielsson blev hantlanger åt Exit när Operan satte upp Aniara och Carmen och Exit gjorde scenografin. När Stig skulle rama sina första tavlor gick han till Grünewalds rammakare Moberg i Personalsgatan. Det var en vacker tavla och det här är konstnären själv, förstår jag, sa rammakaren. Godkänd av Grünewalds rammakare. Pang! Där avgjordes mitt liv, säger Stig. Han drog till Paris och satte sig på Louvren och kopierade Rembrandt. Han försvann till Afghanistan och målade kriget. Han kom aldrig tillbaka till Saltis. Jag själv bor längre in mot stan i Nacka, bara 7 minuter i bil från Saltis och köpcentret Tippen, där jag ärvde mina föräldrars bankfack. Det är det enda där ute jag har kvar, fast det är tomt. Bra ha, känns som ett litet kryp in faktiskt. Det bor nya människor i kåkarna. Flickorna som vi höll ihop med möter jag på Tippen. De är rekorddeliga mormödrar nu. Men jag skalar fram deras unga, vackra ansikten som när man skalar en lök. Alla de äldre konstnärer den här boken handlar om är borta. Det blev ingen Saltsjöbadsskola i vår konsthistoria. Inte ens ett litet museum. Men Rune Heder har byggt upp en fantastisk och brokig samling konst nere på vår gård. Det var kooperationens skola en gång. Nu är det konferenscentrum med konst som dragplåster. Hundratals verk. Exet, Kasparsson, Mörner, Örström. Det börjar faktiskt likna det danska Louisiana som Anna Sjögren drömde om att bygga på restaurangholmen. I parken står skulpturer av Nils Sjögren. I hörsalarna hänger 5 jättemålningar av Grünewald. Ja, vår gård håller nästan på att bli lite mondänt det också. När Kooperativa förbundet 1924 köpte in sig mitt i det fashionabla Saltis hade det höjts en hel del protester. Där håller kommunisterna till, sa man på Saltis-tåget. Den enda som inte protesterade var Knut Wallenberg. Han såg att KF-chefen Albin Johansson var av samma virke som han själv. Albin Johansson hade också byggt upp ett imperium, med högkvarter vid Slussen till och med, bara några meter från järnvägsbolagets hus. Kanske såg också Albin Johansson den där kopplingen. Att bryta sig in i Saltsjöbaden betydde prestige och därmed nya marknadsandelar. Både Knut Wallenberg och Albin Johansson var patroner i den postfeodala struktur som fanns kvar på botten av det nya folkhemmet. Håll fast vid din idé, låt dig inte andra snacka sönder den och framförallt expandera. KF köpte flera tunnland på stranden av Baggen, inklusive Kungens Holme, som Knut Wallenberg en gång donerat till Oscar den andre. Och nu samarbetar vår gård med Wallenbergs Grand Hotel om evenemang och till och med bokningar. Så kan det gå. Den gamla feodala strukturen luckrades upp och upplösningen beseglades med att enskilda gick upp i SE-banken. På Grand hänger Sojas målningar av gamla stationen och basaren. Ja, hon höll också till här ute innan hon försvann till Japan. Och på tippen möter jag bland en äldre herre som gått sin egen väg och som fortfarande ställer ut. Ivan Grünewald, Isaks son. Ja, god morgon, jag heter Lasse Lundberg, det här är Radio Nacka 99,9. Vi har någon plusgrader och kommer bli 3 plusgrader och soligt hela dagen idag, men kallt. Bara 3 grader under dagen. Och ja, nu har jag just läst ut ett kapitel ur Lars Westmans bok Exit och Saltsjöbaden, så att då är det väl lagom att sluta där. Jag ska se här. Kapitlet hette Så drevs vi ut ur paradiset, Saltsjöbaden alltså. Och imorgon då ska vi börja på nästa kapitel som heter Oscars underbara resa till London. Men det får bli då. Ja, god morgon, torsdagen den 1 april. Det här är Radio Nacka 99,9. Och det här är den enda dagen på året som jag inte behöver om ursäkt för mina sändningar. Jag gör en liten rättelse här också. Jag berättade tidigare om en av de otrevligaste nyheterna idag, nämligen några amerikaner som hade blivit mördade och deras kroppar skymfade lemlästar och dragna genom Irak. Det är väl en nyhet som kanske kommer förekomma på media dag senare. Men det var inga soldater som jag råkade säga hastigheten, utan det var civila amerikanska hjälparbetare som mördades och som sen skymfades deras kroppar, lemlästade kroppar skymfades. Så det kan ju kanske vara en viktig distinktion möjligen. Och för ett, ja, vad är det nu? Det var 2-3 dagar sedan som mördades 2 finska utsända som var där för att försöka få igång lite exportindustri från Finland till Irak. De hade tidigare, det företaget tidigare haft affärer i Irak, och nu försökte man få igång lite igen. Och de här 2 finnarna sköts ihjäl i sin bil när de åkte genom Irak, och möjligen var det så att de såg ut som amerikaner och därför sköts ihjäl, men det vet vi naturligtvis ingenting om än. Det är bara en misstanke. Så världen rullar på, 1 april eller inte så rullar världen på som vanligt där ute. Det är ganska otrevligt. Ja, men då är det skönt att kunna återvända till idyllen i Saltsjöbaden med konstnärs boken här. Och om en stund så ska vi ta Stockholms historia. Det blir intressant. För det, eftersom det är historia, så vet man ju att, ja, att det fanns kvar då i alla fall efter. Att det inte helt, gick helt åt helsike. En av de värsta hoten vi har här är naturligtvis kärnvapenspridningen också. Med Iran. Och det ser ut som de här, det här med, ja, frågan alltså. Gjorde Einstein rätt? Och de andra grabbarna då? Skulle de ha hållit det här med atombomben hemlig? Var det rätt med Manhattan-projektet att utveckla atombomben av USA? Ibland undrar man om det hade varit bättre om aldrig atombomben hade hittats på. Men det är klart, kärnkraft leder också till atomvapen i värsta fall. Så jag vet inte vad jag ska säga. Jag hittade på internet en sida här för några dagar sedan med bilder från Tjernobyl. Tjernobyl heter det väl på svenska. Det är ju så att efter den här härdsmältan i atomkraftverket i Tjernobyl så kommer nu stan och området där kring att stråla i, ja, i 100 000 år eller vad det blir. Lite på hur man räknar. Så det är omöjligt att bo i Tjernobyl och finnas där. Och det var en sån här ganska, alltså det var ju som ett riktigt trädgård med väldigt mycket frodiga växter och levande grönt och sådär. Så det är verkligen tragiskt när sånt ställe utsätts för en sån kärnvapenkatastrof. Men det finns en rysk flicka som har en snabb motorcykel. Och hon brukar då ta den här motorcykeln och åka raskt in i Tjernobyl, in nära kärnkraftverken och in i staden och titta på husen. Hon har med sin kamera, och vad hon gör är att hon så snabbt som möjligt gör reder in i Tjernobyl, sliter fram kameran och tar bilder ifrån husen som då har lämnats. Många bara stack därifrån snabbt. Och så ber hon sig ut snabbt igen innan hon har fått för mycket strålning, för många ram från rad, vad heter det, i sig. För att varje minut man är där inne så genomborras man av strålning. Så att hon gör snabba reder in på sin motorcykel. Hon säger det går fort att köra för det finns inga människor där. Så tar hon bilder och så snabbt där ut igen. Och de senaste bilderna tog hon nu i våras det här året. Och hon sätter upp de här bilderna på en hemsida. Det är ingenting hon gör pengar på. Utan så man kan gå in på den hemsidan på internet och titta på de här bilderna. Och en sak som inte hörs på bilderna, eller på att säga, det är den tystnad. Hon beskriver att det är så tyst där inne. Det finns inga fåglar, det finns inget liv, det finns ingenting. Det enda som finns när man börjar närma sig lite utkanten av Tjernobyl är att det har drivit in en del vilda hundar och vargar eller vad det är som lever i några av de övergivna garagen och såna här saker. Men det är fortfarande väldigt tyst eftersom det är så, jag menar, det finns inte mycket till vanligt liv där inne. Och hon går runt och tar bilder av brevlådor som aldrig blev tömda. Det var väl en lördag det inträffade. Hon var inne på något barndaghem och tog bilder av alla skorna som stod uppställda där. Barnen aldrig kom tillbaka. Och gamla bilder på de sovjetiska ledarna hänger fortfarande kvar på olika ställen. Och hon har en bild från en vallokal där man höll val i Sovjet. Det var inte så stort intresse att gå och rösta eftersom det inte fanns så mycket att rösta på, så att därför brukade det faktiskt det lokala partikontoret där ge kröken till folk. De brukade ge drinkar till folk som kom dit. Man fick sin sup om man gick och röstade helt enkelt, så det var ett sätt att få folk att komma till vallokalerna. Och men det är ganska ruskiga bilder av Tjernobyl. Och om ni har blivit intresserade, det här är inget aprilskämt heller, om ni har blivit intresserade så kan hänga kvar, ta fram på propena så ska jag ge webbmail eller webbadressen här om en liten stund. Det är nämligen en liten lång och konstig webbadress. Alltså jag borde på min webbsida egentligen lägga upp länkar, så det ska jag bara göra det. Alltså radiolars.com, men jag ska inte lova något än. Men i framtiden ska jag nog lägga upp länkar där på de saker jag berättar, så kan man gå dit och klicka. Man kan även höra sändningen på internet om man vill på radiolars.com. Men den här webbsidan jag berättar om, det är alltså en rysk flicka som åker snabba tur på motorcykel till Tjernobyl rakt in i. Och innan för mycket strålning genomborrar henne så tar hon bilder på öde människoboningar. Hon skriver att tystnaden är bedövande. Det susar i öronen. Och vill man titta på de här bilderna så kan man gå till http:// men det är allt det där kan man glömma. www allt det där. Men sen börjar det riktiga. Angel Fire. Det är alltså ängel på engelska. Ängel utan prickar då. Så Angel Fire. Fire som eld. angelfire.com. Och så då framåtlutat streck. /. Jag vet inte vad det heter på svenska. angelfire.com framåtlutat streck. Och så extreme 4. Och då är det extrem på engelska. Så det är ett e på slutet av extrem. Det är som extrem, ett e på slutet. Men jag sa att det var krångligt här. Extreme 4. Och 4 är en 4. extreme. Siffran 4 sen. Och så /. Igen. Kid of Speed. Jag ska aldrig ge mig in på det här. Kid är med 2 D. KIDDOF SPEED. Jag får ta och lägga upp en länk på min sida, tror jag. Rollers.com. Jag ska göra det senare idag. Men i alla fall angelfire.com /. Extreme 4 /. Kid of Speed. Och kid stas med 2 D. Det är ett ord, alltså Kid of Speed. I alla fall. Jag vet inte om någon som papper och penna. Det är alltså angelfire.com. Och sen är det framåtsträck. Och så extreme. Siffran 4. Framåtsträck. KIDDOFSPEED. Ja. Nej, det får nog bli en länk. Man får gå till radiolars.com så ska jag lägga en länk där. Men det är, jag har varit inne och tittat på den här sidan och det är väldigt dramatiska bilder ifrån vad som nu är kvar av Tjernobyl. Och en del av de människor som bodde där vägrade att låta sig evakueras och bor kvar. Och det är inte så många kvar. Det är bara 400 av 1500 någonting som klarar sig. För en del äldre vill inte lämna sin barndomsbygd. Och det är väldigt dramatiska bilder av en verkligen ödestad. Alltså byggnader står bara tomma och det är ganska dramatiskt. En del växtlighet finns. Det är en del gräs som börjat växa upp över trappuppgångar och sånt där. Och tystnaden är som sagt bedövande. Och så har de då lagt in några enstaka vykort från hur det var förr i Tjernobyl med prunkande glädje och glada små barn i brokiga kläder och sånt där. Så det är ganska dramatiskt. Ansvarig utgivare för denna sändning är Radioföreningen Nacka. God morgon, vi hörs imorgon.